Vi ber tillsammans. Tack Gud att du är vår pappa, vår mamma, vår perfekta förälder, den som har skapat oss, den som håller oss i sin famn. Gud, hjälp oss den här gudstjänsten att förstå och leva ännu mer som att vi är dina barn. Jesus, hjälp oss att vara som dig. Välsigna också pengarna vi har samlat in. Välsigna oss som församling och hjälp oss att göra gott med det vi har. Öppna våra ögon så att vi kan se undren i din undervisning. Amen. Utifrån den här bibeltexten som vi har fått höra om hur Jesus är mot barnen, så vill jag säga några saker som jag tänker stämmer om Guds rike. Hur det är där Gud får bestämma. Den här händelsen när Jesus välsignar barnen, den har vi ofta när vi har barnvälsignelse, även vid barndop, och vi tar upp den texten när barnen är med. Men det är ju inte en text bara till barnen, utan det här är en text till oss vuxna. Till de som är som de här lärjungarna som stöter bort barnen. Det är vi som ska läsa texten. Och barnen är på söndagsskolan. De har fått texten här lite redan och får fundera på. Men det här är verkligen en text för oss idag, tänker jag. Och det första jag vill säga om Guds rike är, nu vart det alldeles knasigt i min presentation här på grund av teckensnitten här. Men se det framför sig som om att orden är på rätt ställe. Guds rike. Hur funkar det i Guds rike? I Guds rike är alla välkomna. Där får vi plats, där får vi vara med. Det händer ju mer än en gång att lärjungarna eller de religiösa ledarna eller andra utesluter eller visar ut människor som Jesus har tänkt inkludera. Och det är flera gånger som det ifrågasätts vilka som får vara med. Men Jesus vidgar alltid perspektiven på vem som får vara med och han välkomnar alla. Barnen i det samhälle som Jesus levde i, de stod inte så högt i kurs. Det var därför lärjungarna utgick från att Jesus inte skulle ha tid med dem, men Jesus hade tid för dem. Och om man säger att alla är välkomna till Guds rike, menar vi då alla, alltid, hur som helst? Kollar man in Jesus hur han gör, så är det ju faktiskt några som Jesus kritiserar, som inte att Jesus stänger dem ute från att vara med, men som han säger, ni måste skärpa er om ni ska vara med. Men det är ju inte till barnen eller de som kallas syndare i det samhället eller de som är utstötta, utan de Jesus är lite tuff med, det är de religiösa ledarna. Alltså sådana som jag, eller du om du är en ledare. Till de som har makten. De är Jesus tuff med. Om de skärper sig, då är de också välkomna, så att säga. Så att alla är välkomna betyder ju inte att alla, hur man än beter sig, kan vara med och fortsätta bete sig hur som helst. Utan man ska leva på ett visst sätt i Guds rike, men dörren dit är väldigt bred och vid. Därför fick kvinnan plats, även om kvinnan inte hade fick plats på så många andra ställen i det samhället som Jesus levde i. Där fick olika nationaliteter plats och så vidare. Vi är välkomna. Inte att fortsätta att vara likadana alltid. Jesus har mycket bättre tankar för oss än så. Han vill hjälpa oss att leva på hans sätt. Och i Guds rike, är barnen viktiga? Det brukar vi säga i kyrkorna och vi brukar säga det i vårt samhälle och sådär. Men det är ord som behöver betyda någonting och som måste liksom följas åt av att man gör det. När Jesus tog tid för barnen, då sa han inte bara barnen är bra. Och sen fortsatte han snacka mer om vuxna saker. Utan då tog han faktiskt tid för barnen. Så om vi säger att barnen är viktiga så betyder det någonting. Det är lite uppfordrande. Det vill vi göra någonting av. Både i en kyrka och som individer. Och som land. Om barn är viktiga, då ska barns rättigheter stå högt i kurs. Då ska det läggas mycket tid, energi och pengar på de yngsta. Och om du har egna barn så är det inte bara dina barn som är viktiga i Guds rike. Eller mina barn. Utan barnen är viktiga. Så funkar Guds rike. Så är Jesus. Och hans övertygelse om att barnen var viktiga, det gjorde skillnad för hur han hanterade sin tid. Och då blir naturligtvis frågan, vilken skillnad gör det för dig och mig om vi håller med i det här? Men Guds rike är inte bara till för barnen, utan Jesus tar ett steg längre och säger att barnen är ett exempel. Titta på barnen. Ta emot Guds rike som barn gör. Och här måste vi fundera lite grann på Guds rike. Vad betyder det att ta emot Guds rike som ett barn? Jag som är förälder kan ju snabbt konstatera. Alla grejer som barn har för sig är inte jätteönskvärda. Liksom. Och vi ska inte ha en romantisk bild av hur barn är. Och tänka att det är det Jesus är framför sig. Så vad är skillnaden på barn och vuxna? Och då måste vi tänka utifrån det samhället för att förstå vad Jesus menade. Dels så tänker jag det handlar om ärlighet. Ett litet barn har inte lärt sig att, och det kan vara ganska bra och frustrerande samtidigt, har inte lärt sig att vara tacksam för allting. Utan det är ett mycket mer ärligt svar och en ärlig respons. Och den ärligheten och oförställdheten, det tror jag är ett exempel. Så ska vi vara. Men ännu mer tror jag det handlar om att ett litet barn är beroende av sina föräldrar. Beroende av människor runt omkring. En vuxen som inte får mat av någon annan kan oftast fixa det själv. Ett barn kan inte det. Och det beroendet är exemplet. Det är Jesus inne på vid många andra tillfällen också. Saliga är de som är fattiga i anden. De som ser sin brist och förstår att man har behov av någon annan. Så ska man vara och leva gentemot Gud. Så barnen får vara vårt exempel. I ärlighet och i beroende. Och här blir ju en del av det som vi ska göra med Guds rike. Vi ska ta emot det. Vi ska bejaka det. Vi ska ta emot gåvan. Precis som barnen i den här berättelsen gjorde. Men Guds rike är ju inte bara ett mottagande, en dörr där, jag liksom, där det börjar. Utan det är någonting där det sen fortsätter. Och jag vill stanna lite vid livet i Guds rike, att vara ett Guds barn. För det betyder massa olika saker. Det betyder ju delvis att vi är skapade till Guds avbild. Det betyder att han har bättre koll på läget än oss. Och det säger någonting om oss. Men från Galaterbrevet 4 så vill jag läsa ett stycke. Och vi, för några veckor sedan så läste vi det i den grupp som vi har varje tisdag klockan 12 som heter Bible Class. Där vi går igenom, just nu går vi igenom bibelbok för bibelbok. Så här. ett kapitel i taget. Vi läser och vi funderar. Eller en bok i taget. Så brukar vi göra just nu. Och vi tog Galaterbrevet för några veckor sedan. Och då fastnade jag verkligen för Galaterbrevet 4. Och vi ska läsa de 7 första verserna. Och Paulus är inne i ett långt resonemang. Men han landar här i vad det innebär att vara en son till Gud och inte en slav. Och son i det här sammanhanget vidgar vi och inbegriper oss alla, vi söner och döttrar. Paulus skriver: jag menar så här, så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till en dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan och den ropar Abba, Fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har också Gud gjort dig till arvtagare. Att vi är Guds barn, Guds söner och döttrar gör en skillnad för hela våra liv. För det betyder att vi får ärva det Gud har. Vi får ta del av det Gud har. Och jag tycker det blir väldigt fint i den bilden med arv. För arv får man ju när ens föräldrar inte längre lever. När de har dött. Och Jesus har dött för vår skull. Arvet är klart. Vi får del av det han har och är. Den kraft som finns hos Jesus. Den nåd som finns hos Jesus. Den kärlek vi kan läsa om finns hos Jesus. Den har vi, för att vi är Guds barn, fått del av. Man kan ju lämna arvet orört på ett bankkonto. Vi kan lämna det, allt det Gud vill ge oss genom sin sons död någonstans liksom därhen. Man kan välja att ta ut det. Man kan välja att försöka leva i det och utforska det. Så låt oss leva som Guds döttrar och Guds söner. Se vad det innebär. För mig blir det en väldigt spännande sak. Att vara Guds barn är dels en stor tillit och trygghet. Jag vilar i hans stora famn. Men det är inte bara där i bilden av ett litet nyfött barn. Att jag är det och Gud håller mig i sin famn. Men det är också att jag är barnet som växer upp och får ta del av det som är allt mina föräldrar har. Eftersom jag tidigare när vi välkomnade några nya medlemmar här i församlingen glömde de här frågorna, så har jag laddat upp med extra många frågor nu i slutet av min predikan för att komma i kapp. Och det här är 3 frågor som jag vill skicka lika mycket till mig själv som till dig. Och som till oss som gemenskap. Och den första frågan, den bygger på de som är aktiva i den här berättelsen som vi har läst om Jesus. Det är Jesus, han tar emot barnen. Det är barnen, de blir mottagna av Jesus. Och det är lärjungarna som stänger ute. Men det finns ju några till. Och de har inte jag tänkt på så mycket innan. Det är ju föräldrarna. De som kommer med sina barn till Jesus för att de ska välsignas av honom. Det är också några viktiga personer i berättelsen. Helt avgörande. Och utifrån de här föräldrarna som ville att deras barn skulle få göra ett möte med Jesus, så ställer jag mig själv och oss alla denna fråga. Vem bär du till Jesus? Hur gamla barnen var i den här berättelsen, det vet man inte. Så man vet inte om det var små barn som föräldrarna fysiskt bar, eller om det var större barn som föräldrarna ledde dit och visade vägen. Men bilden är bra. Vem är du med och bär till Jesus? Vem försöker du hjälpa till Jesus och pekar, där är han. Så här kan man be. Så här gör jag. Det här är en bibel. Och jag vet att det är väldigt lätt att känna att det är bättre att någon annan gör det där. Jag är inte tillräckligt duktig. Och när jag blev förälder så får man ju snabbt känslan, oj oj oj, vad många andra som är så mycket bättre föräldrar än mig. Vad många andra är som klarar detta så mycket bättre än mig. Men till mina barn så är jag ju deras bästa pappa. Och det är så jag måste leva. Och till de människor du har nära dig så är du kanske den som är bäst lämpad att hjälpa dem ett steg närmare Jesus. Hur lite eller mycket du än tycker att du kan. Du är antagligen mycket bättre lämpad för det än vad jag är. Så vem är du med och bär till Jesus? I bön eller i vad det nu kan innebära? Och om du inte har någon sån, så vill jag med glädje uppmuntra dig att tänka ut den personen. Och det kan vara en person som du försöker bära till Jesus under resten av ditt liv. Var trogen i det då. Eller så är det många människor som svischar förbi som du leder en bit på vägen. Vilket sätt och hur vi gör det, det är faktiskt inte det viktiga. Men vem bär du till Jesus? Kanske idag under förbönstunden så kan du tända ett ljus för den personen. Eller speciellt be för de personerna. Den andra frågan är, vem välkomnar du? Jesus välkomnade barnen fastän ingen annan gjorde det. Vem välkomnar du in i ditt liv? Ja, jag förstår att det är svårt att säga alla här och det är inte meningen. För du och jag individuellt kan ju inte tänka att alla är mitt ansvar. Så vem välkomnar du? Vem som kanske inte har fått plats någon annanstans får plats hos dig. I ditt hjärta, i dina böner, i din omsorg. Och naturligtvis, det är bra att vända på frågan och fundera på vem har du svårt att välkomna? Vem vill du helst inte välkomna? Och varför då? Men vi pratar ju ganska mycket i kyrkan om detta. Att ge plats för människor och att ge plats för människor i sitt eget liv. Att alla är välkomna. Och ibland blir ju känslan av att det nästan stannar där. Här får alla vara och sen är massa olika människor här. Vad trevligt, men vad gör vi då? Nu när vi är här. Då kommer följdfrågan. Vem välsignar du? Jesus lägger händerna på barnen och välsignar dem. Önskar dem, ber och ger dem det bästa som finns. Guds egen närvaro i deras liv. Vem välsignar du? Vem välsignar vi? Vi ska få fira nattvard alldeles snart. Men innan dess ska vi sjunga en sång tillsammans och vi ska be en bön. Vi kommer sjunga sången 433, Herre evangelium. Och det tycker jag känns gott. För evangelium, det är verkligen det som jag har försökt säga någonting om. Att vi är välkomna in i Guds rike. Barn som vuxna, vem vi än är. Och där får vi bli välsignade. Och där får vi ta del av allt det Jesus har och är. Vi ber tillsammans. Gud, vår pappa. Du har plats för oss. Du välkomnar oss och du välsignar oss. Hjälp oss att ha plats för andra. Hjälp oss att välkomna och hjälp oss att välsigna. Hjälp oss att helt enkelt leva som du är, lever. Göra som du gör. Amen. Då ska vi få fira nattvard tillsammans. Och till nattvarden är alla välkomna. Alla som vill vara med Jesus. Och hur länge du har varit det hittills är inte det avgörande, utan din vilja, din riktning. Och Jesus, han välkomnar. Idag har jag mina föräldrar här på gudstjänsten. Och då kommer jag tänka på nu att det har ju varit temat att vi är Guds barn. Och jag är ju deras barn. Och bra föräldrar, de kan man ju liksom erkänna när man har gjort något fel. Så att jag har ju mer än en gång erkänt när jag har repat bilen när jag var 18-19 år. Så där. Den bilen finns ju inte kvar längre ens. Och det var ju okej när jag än en gång körde diket och farsan drog upp mig. Och en bra förälder bör man inte vara rädd för när man klantar till det. Så gäller det med Gud också. Och därför ska vi som inledning, som vi alltid gör i våra nattvardsstunder, få be om förlåtelse. Få bekänna våra synder. Och det är inget problem. Alltså vår synd är inget problem för Gud, för han älskar oss. Synden är ett problem för oss om vi inte tar tag i den däremot. Så vi ber detta till Gud och har det som inledning i vår nattvard. Herre vår Gud, du känner och älskar oss alla. Du vet att vi har syndat. Vi har glömt bort att göra din vilja. Vi har tänkt mer på oss själva än på andra. Fader, förlåt oss. I Jesu namn. Amen. Och eftersom Gud är vår perfekta förälder, så förlåter han oss. Därför kan vi be denna tackbön. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Amen. Och från första Korintherbrevet kapitel 11 så läser jag det vi kallar för instiftelseorden. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne om mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne om mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död tills dess han kommer. Detta är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi tills dess du kommer åter i härlighet. Och välsignelsens bägare som vi välsignar, den ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi fastän många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Vi delar nattvarden på det sätt vi brukar i församlingen, där vi har två platser där man kan ta emot nattvarden. På er vänstra sida där framme så blir det som är särkarkat, de små bägarna. Och på er högra sida den gemensamma större bägaren. Och först under tiden så kommer vi ha musik. Marie spelar och efter ett tag så spelar hon några sånger som vi är med och sjunger i. Och under tiden så finns också möjlighet att tända ett ljus i ljusbäraren. Jag och Musei är förebedare. Vi ber och välsignar dig väldigt gärna. Och så har vi korset där framme där man får lägga en sten som en symbol för någonting som man vill lämna hos Jesus, om man vill. Så tar vi tid för detta och vi kan ta lite en rad i taget som går fram till nattvardskärnorna. Och så har vi denna stund tillsammans. Ni som är nattvardskärnare är välkomna fram.